Jag har predikat tredje söndagen i rad, tror jag nu, utifrån första Samuelsboken. Och tar en liten paus sen efter den här söndagen. Kan inte bara predika därifrån, men det är intressant att få det ändå händelseförlopp som man får följa. Och den här gången så har det, de här söndagarna så har handlat mycket om att kung Saul är fortfarande en, alltså, ja, när vi tittar tillbaka på Saul så tänker vi ofta att han var den dåliga kungen som misslyckades. Och sen kom den bra kungen som är David. Men ännu så länge i texten så går det riktigt bra för Saul. Han gör rätt och han följer Herren och han är en bra kung faktiskt. Han har vunnit seger över ammoniterna. Han har följt Herren. Han har gett äran till Gud. Och då ser profeten Samuel att nu är det dags för mig att backa. Och då har han hållit ett tal inför folket där han faktiskt går till rätta med dem. Och nu ska vi komma in då på avslutningen av det talet och se om det är någonting vi kan lära oss från profeten Samuel. Så vi läser från kapitel 12, vers 13. Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er. Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då ska både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då ska Herrens hand vara emot er, liksom mot era fäder. Ställ nu upp er och se det stora som Herren ska göra inför era ögon. Nu är ju tiden för veteskörden, men jag ska ropa till Herren att han ska låta det oska och regna. Då ska ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon när ni begärde att få en kung. Samuel ropade till Herren och Herren lät det oska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. Och allt folket sa till Samuel, bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung. Samuel sa till folket, frukta inte, ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. Det var det också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Till se, han har gjort stora ting med er. Men om ni gör det som är ont ska både ni och er kung förgås. En lång text, men den har vi som bakgrund nu till vad jag ska prata om. Och Samuel, när man läser det här så man märker verkligen tonen. Samuel är sur. Han är nästan bitter, får jag känslan av. Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Det är inte så att han är nöjd med detta. Han är missnöjd med att folket har valt Saul. Därför att de begärde att få en kung utefter världsliga begär. Det var det som var deras fel. De bad dem att få en kung så att de kunde bli som alla de andra folken runt omkring. Och det var fel. Därför att Guds folk ska inte försöka vara som alla andra. Och det visste profeten Samuel. Han tyckte inte alls det var en bra idé. Och Saul var ju den perfekta ståtliga kungen. Han var ung, snygg, var modig och allt det där. Perfekt kung utifrån världsliga begär. Men det var inte den kung som Gud egentligen ville ge dem. Men det var det de ville ha. Så då fick de det. Och vad kan vi lära oss av det? Hela den här texten eller det här talet handlar ju om det här att nästan så här att akta dig för vad du ber om. Alltså, när vi längtar efter att få världsliga saker, att få det vi själva önskar oss, det är våra egna egoistiska begär, det behöver inte alltid vara det rätta. Det är bättre att lyssna på Gud och lära sig vad är det han vill ge oss, istället för att vara avundsjuk på alla andra folk som inte är kristna då, till exempel. Att titta på dem och se vilka fina bilar de har, eller vad bra de har det på det sättet. Och mina klasskompisar har så många tjejer och sådär. Och så blir man avundsjuk på det som världen har att erbjuda. Och så vill man ha det. Men det är också så här att i detta så kan man lära sig av sina misstag. Och det lyfter också profeten Samuel fram här. Nu har ni fått honom som kung. Och det var inte bra. Och jag varnade er för det. Och nu får ni stå i ett kast. Men nu är det som det är. Och nu går vi vidare från det. Nu finns tid för att ni omvänder er från det här. Och så kommer jag välsigna er ändå. Och det är ett väldigt fint budskap från Gud. För att alla människor kan misslyckas. Alla människor kan göra fel. Alla människor kan vara ute efter världsliga begär för att man har ett behov av det just vid tillfället. Men så kommer man till sans och inser sin dumhet. Och då behöver det inte vara kört längre. Det är också ett budskap som vi måste predika. Det behöver inte vara kört, även om man har gjort fel. Även om man valde fel livskamrat ut efter världsliga begär, istället för att vänta på den som Herren hade att ge, till exempel. Så finns det möjlighet att, okej, nu blev det som det blev. Nu tar vi avstamp från det. Och Gud kommer att välsigna er fortsättningsvis, om ni bara följer Herren. Nåd, helt enkelt. Men lär er av era misstag. Sen så, Samuel ger folket här en chans att ta ställning, att välja sida. Om ni från och med nu väljer att tjäna Herren, så kommer ni att bli välsignade. Om ni från och med nu fortsätter på den väg ni har gått, då kommer ni förgås, som han avslutar med. Men det är viktigt att komma ihåg det här, att Gud kan förlåta även den värsta syndaren. Sen så händer någonting som jag tycker är väldigt intressant. Samuel säger, ställ nu upp er så ska ni få se vad Gud ska göra inför era ögon. Och så ber han om oska, och så kommer det rasar ner med regn och blixtar och oska. Och folk blir helt stumma och rädda av detta. Och för oss som bor i Sverige, varför vart de så rädda över att det kommit regn helt plötsligt? Det regnar ju titt som tätt. Det är väl inget konstigt. Det beror på att i Israel på den här tiden så var det helt... Alltså de hade ju regnperioder, om man ska kalla det. Det regnade liksom inte vid den här tiden. Och det står att det var tiden för veteskörden. Det regnar inte då. Så att det kom ett regn var ett mirakel. Och dessutom ett farligt mirakel. Därför att det här regnet skulle kunna förstöra veteskörden. Med resultatet att de har ingen mat. Så det här var verkligen inget positivt mirakel. De blir uppskrämda här. Oj, vad är det för Gud egentligen som... Han har ju makt. Han kan ju faktiskt orsaka att vi blir helt utan mat. Det kanske är bäst att lyda honom. Alltså, det är faktiskt så Gud gör här. Vid det här tillfället så skrämmer han faktiskt Israels folk. Och det är tråkigt att det behövde gå så långt. Men tyvärr så är folket i det här tillståndet. Sen tycker jag också det är intressant att folket, det är först när de får se mirakler som de förstår att det här är på riktigt. Gud har faktiskt en tanke. Han vill någonting. Och vi har gjort fel i den planen. Det är först när de får se mirakler som de inser det. Och vad vill jag ha sagt med det? Jo, hade de lyssnat på profeten Samuel redan från början, då hade de inte behövt gå igenom det här. Och det här är någonting som vi människor alldeles för ofta hamnar i. Hade vi bara lyssnat på Guds ord, så hade vi sluppit väldigt många bekymmer. Det är faktiskt så. Och när någon väl kommer till oss och faktiskt kanske förmedlar ett Guds ord, då blir vi arga. För att de är inne och petar på vårt privatliv. Vem är du att komma och säga vad jag gör för fel? Eller hur? Visst reagerar man ofta så. Tänk om vi hade lärt oss att lyssna när Guds män och Guds kvinnor kommer till oss och ger oss ett Guds ord. Då hade vi sluppit en väldig massa bekymmer. Det finns också någonting osunt i deras Israels reaktion. Och det har att göra med att vi reagerar först på riktigt när vi får se mirakler. Det är också någonting som vi kristna har ett problem med. Vi längtar och söker mirakler mer än Guds ord. Det är inget fel på mirakler. Att få se mirakler är bland det bästa som finns. Det är ett under och man blir helt salig och lycklig när man får vara med om ett helande till exempel. Men vi ska inte jaga mirakler. Det finns någonting som är mycket, mycket viktigare för den kristne. Det är Guds ord. Att få komma nära Guds ord, att få leva med Guds ord, det är det mest centrala för en kristen. Och att jaga, att bara vara ute efter att få se mirakel hela tiden, det visar en omognad i den kristna utvecklingen. Dessutom så finns det ju de som är duktiga på att luras. Att manipulera fram mirakler. Och vi kristna är tyvärr väldigt lätt lurade. Men ordet kan ingen ta ifrån oss. Det har vi hemma, det har vi i Bibeln. Ordet kan vi sätta oss med och läsa och få en stund med Jesus. Och få in ordet i oss. Det är det centrala för en kristen. Mirakler är vi tacksamma för och jätteglada över. Men det är inte det som är det centrala. Sen kan man fråga sig, varför väljer Gud att göra det här miraklet nu? När det ju redan är för sent egentligen. Tänk om Gud hade gjort det här miraklet innan de bestämde sig för att de vill ha Saul. Då hade de kanske sluppit den här kungen. Som i och för sig än så länge har varit bra, men som så småningom kommer visa sig vart hans hjärta är. Jo, jag tänker så här. För det första, vi är inte robotar. Utan vi är människor med fri vilja. Och det respekterar Gud. Vill vi gå vår egen väg, vill vi be om världsliga begär, då får vi göra det. Alltså det är inte så att Gud hindrar oss. Vill vi göra någonting som är emot hans vilja, då kommer han låta oss göra det. Men tyvärr så kommer vi också, för det andra då, att behöva gå igenom bekymmer och problem för att så småningom förstå att vi har gjort fel. Och för det tredje, förhoppningsvis så lär vi oss någonting av det då. Och kanske kan stå starkare efteråt. Men ett bekymmer som jag ser med det här, det är att egentligen vore det ju bättre om vi slapp gå igenom de här bekymrerna. Och ofta lyfter vi fram människor som har levt ett liv i synd och har omvänt sig. Och så låter vi dem berätta om hur hemska syndare de har varit. Och så ska vi tycka att ja, men vad häftigt att de har blivit frälsta nu. Och sådär. Och så ser vi dem som förebilder. Och det är de ju på ett sätt. Men vi måste också, det är nästan ännu bättre att lyfta fram dem som har valt att gå den fromma vägen. Förstår ni vad jag menar? De som faktiskt inte valde att gå sin egen väg, utan som valde medvetet att jag ska tjäna Herren, och även om det kostar mig väldigt mycket så ska jag gå den vägen. Och de syns oftast inte. Det är det som är problemet. För de är fromma. De tar sin tid med Herren. De går på bönemötena. Och de lever ett fromt och sunt liv. De svävar inte iväg i konstigheter. Och därför märks de heller inte. De borde vi se upp till. Därför att de har valt den rätta vägen. Men tyvärr så letar vi efter de som gör mirakler och de som är häftiga och de som har en häftig historia. Och så tar vi dem som förebilder. Så det är ett råd jag har att ge. Ta de fromma människorna till förebilder istället. Mycket, mycket bättre. Sen tycker jag också att det är häftigt. Bilden av åskan och ovädret. Det var först ovädret som gjorde att Israel insåg sin synd. Det är ju faktiskt en bild på den heliga ande. Det står ju att han ska överbevisa oss om våran synd. Och när vi upplever den heliga ande i våra liv, då ser vi vår egen synd och vill omvända oss från det. Det är ju samma sak som hände i Israel. När de var med om det här hemska ovädret, först då insåg de hur fel de hade gått. Och sen uttrycker de sig så här att Samuel, be till din Gud för oss. Din Gud, lägg märke till att de säger att det är Samuels Gud. Inte vår Gud, vilket det ju egentligen är. Alltså, men det tänkte de visst inte på. De kan ju också be. Reaktionen när folket insåg sin synd, det var att de ville be. Eller ja, att de bad Samuel be. Men ändå, bön var reaktionen på att man överbevisade som synd. Det är någonting också som är väldigt bra, som vi kan dra lärdom av. En naturlig reaktion på att man får möta Gud, det är att man vill be mer. Det de också gjorde, det var att de bekände sin synd. Vi har gjort fel. Det är också någonting som är naturligt när man har fått möta Gud och insett att man har gjort fel. Men jag tycker det är så här, det är så intressant att det som Margit sa tidigare under mötet, jag fortsätter att be för er. Lyfter hon fram. Och vad är det Samuel gör i slutet av sitt tal? Ska vi läsa det? Det här är alltså slutet av Samuels liv och hans gärning som ledare. Och folket säger till honom att fortsätt, eller be för oss liksom. Och då säger han, det var det också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Det är något väldigt vackert med det. Att de goda andliga förebilderna, de som har levt ett långt liv med Herren, de ber för oss. De fortsätter att be för oss. Och det är någonting som du också behöver ta till dig, att fortsätt be. Och som ledare för någon viss grupp i kyrkan, man ser av det här att det är till och med ditt ansvar att be för dem du är ledare över. Eller tjänare under, som också ska kunna säga. Fortsätt att be. Även om du till exempel skulle dra dig tillbaka från rampljuset. Om du drar dig tillbaka från ledarskap på ett eller annat sätt, fortsätt att be för dem som du har haft omkring dig. Även om man inte orkar gå till kyrkan längre eller orkar engagera sig, så säger Samuel det här, det vore fjärran från mig att jag skulle sluta be för er. Det är också intressant att vi vet att Samuel var irriterad och besviken på sitt folk. Han var nästan arg för att de hade gått bort från Gud på detta sätt. Men ändå så blir jag nästan återigen arg när de säger, eller när de säger att du, kan du be för oss? Det är klart jag ber för er. Han var ju arg på det här folket. Men ändå så är det så naturligt för honom att det är klart jag ber för er. Jag tänker inte sluta be. Det vore ju nästan att synda. Så även om du kanske känner dig besviken på församlingen eller på någon, men fortsätt ändå be. Det är en lärdom från Samuel. Sen avslutningsvis här nu. Så säger han: se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. Anledningen till att Israel ska tjäna Herren, det är för att Gud har gjort stora ting. Det är en liten sån där detalj bara. För att ofta tänker vi att vi tjänar Herren för att vi vill se stora ting. För att vi gör vi engagerar oss för att det ska hända någonting. Och det behöver inte vara fel med det, det är inte det jag säger. Men det jag ville säga var att Gud har frälst oss och gett oss ett nytt liv. Och det är därför vi tjänar honom. För vad han har gjort för oss. För att han dog för oss på korset. Det är vårt motiv. Det är därför vi tjänar honom. För att han har gjort någonting för oss. Inte för att vi nödvändigtvis måste se någonting utav det. Jag tänker tjäna Gud även om jag inte får se något resultat alls. Därför att han har frälst mig. Därför tjänar jag honom. Och sen säger han till sist, som en sista varning: men om ni gör det som är ont, ska både ni och er kung förgås. Det sorgliga i sammanhanget är att Israel till slut vände sig bort från Herren. De 10 nordliga stammarna, de försvann ur historien. Och Juda stam hamnade i exil i Babylon. Mer om det i någon annan gång i kungaböckerna när vi kommer dit någon gång om 15 år eller någonting. För det är många kapitel däremellan. Men det kan man ju läsa om hemma om man vill. De gick bort från Herren tyvärr. Men möjligheten som Samuel ger folket är ändå att ni har gjort fel. Ni gjort syndade. Men nu finns det en möjlighet att börja om. Okej att det blev tokigt, men nu gör vi det bästa av situationen. Och är det någon som är duktig på att låta allt samverka till det bästa, som det står i Romarbrevet, så är det Gud. Har du gjort fel, om vi nu får göra en personlig reflektion, vi som är här inne. Har du gjort fel i ditt liv? Har du valt fel väg? Är det någonting du sitter just nu och tänker på att du ångrar? Jag borde kanske ha gått en annan väg, eller ja, vad det nu kan vara. Det känner du säkert själv. Ja, det kanske var så att du gjorde fel. Du valde fel beslut. Men nu finns det en möjlighet att göra någon form av nystart. Det erbjudandet ger Gud oss. Bekänn din synd, inse att du har gjort fel, ångra dig. Och be Gud om vägledning framöver, så kommer han att göra det. Därför att Gud kan inte något annat, faktiskt. Han är våran förälder, våran fader. Han älskar oss även om vi går fel. Det är ingen slump att Jesus kallar Gud för våran fader. Även om barnen gör bort sig och går fel väg och gör något dumt. Ja, det var dumt, men jag älskar er. Det är så Gud ser på oss. Han kan inte göra något annat, därför att han älskar oss.